flogiston. Alkemisterna lärde att alla material består av de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Men de hade ett problem med den här teorin. Den förutsa inget speciellt. Så medan de kämpade i sina laboratorier med att göra guld så fick de inget bra metod att avgöra vad som skulle hända deras reaktioner. Men gradvis lärde man sig åtminstone en sak, och det är att förbränning och hetta har en stor betydelse. Både när det gäller att förändra materials egenskaper och snabba på kemiska reaktioner. När alkemin började övergå i kemi och bli en vetenskap så tog man fasta på det här och utvecklade en teori i senare hälften av 1600-talet. Man föreslog att det existerar en substans man kallar flogiston som finns i alla brännbara ämnen. Trä till exempel, när det brinner, avger det flogistonet som antogs vara en osynlig, luktlös, smaklös och förmodligen viktlös substans. Och kvar blir bara askan. På samma sätt när man förbränner andra material försvinner också flogistonet. Det är därför det inte går att antända aska. Det saknar flogiston. Det här var en väldigt bra teori för sin tid. Därför att den kunde också förklara till exempel korrosion. När järn rostar så frigörs flogistonet som finns bundet i järnet och resultatet är rost. Rosten är alltså det egentliga järnet. Och man kan antända järn och då får man samma substans som man får fram via rost. På samma sätt insåg man att andning var också en sorts förbränning. Man fann att om man tände eld på ett trästycke i en sluten kammare så kunde det brinna en viss tid och sen verkade det ta slut. Tanken var då att då hade allt flogiston som kunde frigörts till luften. Om man stoppade in till exempel en råtta i denna behållare så kvävdes den. Tanken var att för att leva måste levande organismer ha en atmosfär som kan ta emot deras flogiston. Man grubblade mycket över vad detta flogiston kunde tänkas vara. En tidig idé var att det var svavel, för det visste man kunde brinna utan att lämna någon rest. Men problemet är att brinnande svavel har en mycket karaktäristisk stickande doft man inte känner vid andra former av förbränning. Det var Joseph Priestley, en engelsk kemist, som upptäckte någonting som skulle bli flogistonteorins fall. Han fann att kvicksilveroxid, om man hettade upp den, avgav en gas. Vid den här tiden tänkte man på den som luft. Som när man införde en tändsticka i den eller något annat brinnande så brann det kraftigare än i vanlig luft. Det måste alltså vara en substans som var extra bra på att ta upp flogistonet. Eller var kanske en fråga om att man hittat en metod att framställa flogiston. Man gjorde många experiment med det här. Och Priestley höll stenhårt kvar vid flogistonteorin. Medan fransmannen Lavoisier började göra noggranna experiment och mätte vikten vid förbränningsprocesser. Tidigare trodde man att eftersom aska väger mindre än en vedklabbe den var innan den antänds så måste flogiston ha försvunnit och tagit med sig en del av vikten. Men han mätte en substans noggrant och fann att i många fall blir material tyngre av att brännas. Om man tar järnfilspån och låter dem rosta eller brinna så kommer den järnoxid man får kvar att väga mer. Kort sagt, någonting verkar ha upptagits. En förklaring som Priestley föreslog var att flogiston hade negativ vikt. När det avgavs blev material tyngre. Men gradvis vann antiflogistonisterna mot flogistonisterna. För varje experiment som flogistonisterna föreslog för att visa att flogiston existerar kunde antiflogistonisterna visa en enklare teori. Den gas som Priestley hade upptäckt, som kallades syre, kunde förklara mycket bättre än flogistonteorin hur förbränning gick till. Gradvis insåg man att det man kallat flogiston var helt enkelt frånvaron av syre. Det här visar hur vetenskapen går fram genom att man förfinar en teori och testar de fall där den inte verkar fungera. Och framförallt hur de kvantitativa experimenten gjorde kemin till en vetenskap, till skillnad från alkemin.